Välkommen.
Tack.
Vem är du?
Nej, men jag? Mm. Ja, gud. Ja, jag har för lite terapitimmar för det, tror jag, som jag är.
Vi kan börja i den lite mer formella ändan då.
Ja.
Vad heter du? Vad jobbar du med?
Ja, jag heter Johanna Gebenplay och jag jobbar som varuhuschef på IKEA här i Sundsvall.
Inflyttad?
Inflyttad från Malmö för ungefär 2,5 år sedan. Då jag och min man och våra tre barn satte oss i en bil och körde 100 mil till vårt nya fantastiska hem här i Sundsvall.
Mm. Och sen dess har ni liksom blivit sundsvallare på något sätt då?
Ja, verkligen. Vi älskar verkligen att bo här. Det är fantastiskt. Mm. Alltså, det finns inte många städer som har skidbackar mitt i stan. Fantastiskt restaurangutbud.
Mm, det har vi. Alltså, ja, sjukt
verkligen.
Bra är det.
Och stränder på sommaren. Mm. Det finns ingen annan stad som har det. Och vi pratar för lite om det. Men jag pratar mycket och gärna om det.
Men tror du inte att det kan vara så här att vi råkar ha så här sjukt bra skidspår också. Mm. Men så är man här och så tänker man inte på det för att man liksom ska hämta någon på dagis och man håller på med sitt. Liksom så där.
Mm.
Behöver man inte titta på det utifrån då kanske?
Jo, absolut. Så är det
blir liksom enklare att få. Du kan göra en fin jämförelse. Ni har bott lite annorlunda från fler ställen också. Du är uppvuxen på Gotland.
Ja, jag är uppvuxen på Gotland. Mm. Precis.
Så du har liksom lite referenser.
Mm, det har jag. Så att, nej, men jag tycker verkligen att Sundsvall har ett fantastiskt utbud som vi pratar för lite om. Det är verkligen konkurrenskraftigt i Sverige, tycker jag.
Oh! Det här med digital då? Är du digital?
Ja, det får jag säga att jag är.
Mm.
Både medvetet och omedvetet. Påtvingat och icke påtvingat, skulle jag säga.
Hur gör ni hemma? Hur digitala ni är där?
Vi är väldigt digitala. Alltså, det är ju allt ifrån plattor, mobiler till tvn är ju digital numera. Mm. Man tänker digitalt, man lever digitalt.
Är det någon som hand upp ni som kan identifiera er med en sån hemmasituation? Så här, ja. Det är ett digitalt gäng som sitter här.
Ja.
Ja. Ser du, men i och med att du är inte superung. Nu är jag ju på farligt fallis. Inte speciellt gammal heller. Så finns det ju en fördigital tid. Alltså, du har ju också upptäckt digital, precis som med Andreas och mig. Vi är ju faktiskt en född industri.
Mm.
Och vi har flyttat in i digital.
Mm.
Men du har ju, jag råkar ju veta att du har ju varit typ ledare hela ditt liv.
Mm.
Ser du att du har gjort någon... Ser att du utvecklas tillsammans med digital i ditt ledarskap då?
Ja, nej, men det ser jag ju. Det är ju precis som ni pratade om innan, att man har gått från att top-down-ledarskap där det var mycket vad det här ska du göra på det sättet. Man hade en annan typ av kunskap.
Mm.
Jag hade mer kunskap innan, tycker jag. Idag så handlar det mer om att jag omger mig med människor som fyller i de bristerna som jag har, som jag inte har kunskap i.
Det är därför jag inte har några runt mig, för jag är liksom komplett.
Ja, precis.
Nej, men det är väl en ganska bra, fin beskrivning av vad jag tycker är digitalt ledarskap.
Ja.
Alltså, för visst har vi väl temamässigt, känner jag, varit inne på det flera gånger här nu, att så här, vi vet ju inte vad vi ska göra för fanken. Vi måste ju hitta på det ihop. Mm. Det blir liksom så man ska lösa. Det är väldigt få, tror jag, som är den här Mark Zuckerberg eller Jeff Bezos som är Amazons vd. Alltså, know-it-all-personen. Jag vet inte om de är så heller.
Mm.
Man måste liksom ha team, annars blir det väl ingenting.
Nej, typ. Nej, precis. Man måste ha team och man måste vara nyfiken och prestigelös också. Mm.
Får du någon konflikt där då? För jag menar, ni gör ju inte bara förändringar på IKEA. Det finns ju en operation, daglig pryl, där man liksom måste vara stark ledare i rummet och så.
Mm.
Finns det någon konflikt mellan det där prestigelösa sökandet tillsammans och att du faktiskt måste visa att nu vill jag att du går och gör den där grejen? Alltså...
Jo, ja, men det finns det ju. Det är ju det är väl att det är mycket processer som hindrar oss, tycker jag, från att att vara den digitala ledaren, för att vi lever kvar i gamla strukturer och gamla processer. Och det är väl där vi står nu, att det går inte riktigt ihop med vad vi behöver göra framöver. Och det är klart, det påverkar hela organisationen. Att
Kan ni känna igen er i det? Att det liksom sitter fast lite grann. Man har kanske till och med sett en lösning. Men den gamla processen, den gamla förfarandet gör att det blir så himla konfliktigt och hindrigt för att komma fram.
Ja, precis. Jag kan liksom ta ett exempel på IKEA. Så IKEA är ju uppbyggt att vi gör en del av jobbet och kunderna gör en del av jobbet, och på så sätt kan vi sänka våra priser. Men just nu så ser vi till exempel att cash and carry, alltså just när kunderna, man till exempel handlar sitt kök i varuhus och sen går man och plockar det själv och så går man och betalar till kassan och går ut. Den procentsatsen sjunker ju. Mer och mer så vill ju folk, våra kunder, att vi plockar ihop produkten åt dem, att vi levererar till dem, att vi monterar åt dem. De kan klicka hem det på nätet och hämta det i varuhuset. Men vi är inte organiserade för det än, utan vi är organiserade för cash and carry. Att kunderna ska göra så som de alltid har gjort. Och det är ju en jättespännande resa nu som vi behöver göra, och som handlar väldigt mycket om organisationen, om processer och vad behöver vi göra för att springa i kapp och springa om. Så att det är ju,
Så jag skjuter in där då, så du ser den här alltså, personliga servicen är den som liksom trendar och ökar på IKEA.
Absolut. Det är ju en annan typ av service. Det handlar ju inte längre om att kunderna kommer till celldisken och att vi ska knacka in ordrar på en soffa. Eller det handlar inte om att sälja, vill du ha en röd eller svart soffa?
Nej.
Utan det handlar ju om att sälja hela livet hemma. Var nyfiken på kunden. Hur lever ni hemma? Var ska ni ha soffan någonstans? Ska det vara en bäddsoffa? Har ni, hur många är ni? Så att det är en helt annan sätt att sälja på idag också.
Jag såg ni hade även den här försökt installera. Jag hade ju bara en sexa. Man skulle ha en 6S.
Pinsamt.
Ni har en jättespännande app där då, som heter något IKEA Place tror jag den heter. En form av AR, alltså förstärkt verklighet där man kan se möblerna i hemmet för att se hur de... Är det den typen av liksom digitala tjänster och produkter som vi kommer att se mer av?
Ja, det är det ju. Dels är det det, och sen så är det också att vi vill ju kunna interagera mer med våra kunder i våra miljöer.
Just det.
Så att det är ju massa olika saker som håller på att testas nu för att se hur kan vi inspirera kunden digitalt i våra varuhus.
Men du, din upplevelse av IKEA då, din arbetsgivare, det är att ni testar och ni provar fram väldigt mycket kring
de här. Absolut, absolut.
IKEA, det ska ju nämnas att IKEA är ju otroligt tidiga med en, nu pratar jag tekniskt, en AR, liksom en AR-tjänst som fungerar bra. Vi har några innan. Pokémon Go, vilka är det som spelar Pokémon Go? Hand upp. Ja, bra. Var innan, så IKEA 2 då. Har ni testat IKEA Place? Hand upp. Så nästa livepod som vi har här tillsammans, då vill jag ju att det ska vara alla händer uppe. Det här är ju en jättebra tjänst, och framförallt är den modig. Jag blev sur på Spotify när de hade langat in massa finska dansband i min så här playlist över vad jag sannolikt kommer tycka om. Vad håller ni på med, tänkte jag. Jag fattar inte varför de tycker att jag borde gilla finska dansband. Min förväntan på Spotify var alltså att känner ni mig inte? Den förväntan kommer jag ha på dig imorgon, Johanna. Vart är min möbel? Som du bara liksom har langat fram som passar det som jag kände, som jag inte har berättat, men som ni har observerat. Är det den stora förflyttningen?
Ja, det är ju den förflyttningen som vi behöver göra och som jag ser att vi håller på med också. Just det här att lära känna våra kunder ännu bättre. Lära känna data. Det vi gör idag är att vi åker hem fysiskt till kunderna. Alltså gör hembesök. Där är vi fortfarande. Vi åker hem, vi har vårt formulär med oss och vi skriver med papper och penna. Vi ställer frågor, vi tittar hur kunderna lever och sen åker vi hem och så applicerar vi det på våra rum och hem.
Men den är ju rätt mysig också.
Ja, jättemysig.
Så det, man behöver ju inte liksom ta bort den delen, Man behöver egentligen bara förstärka den med data. Egentligen då, om man nu tänker sig för mig, det kan vara en del av min upplevelse att det kommer hem ett gäng som jag får vara med. Att jag får kompisar ett litet tag i alla fall. Nej, men typ, det är ju en mellanmänsklig grej, sådär.
Ja, absolut. Och det vi vrider det mer till idag, det är väl liksom att det är heminredare som kommer hem till våra kunder istället, och att vi också bidrar med kompetens och kunskap. Och det ser vi ju fortfarande att folk vill ha. För det är fortfarande någonting som man på något sätt litar mer på.
Absolut. Där har du ju en jättestor fråga som vi då inte har tagit idag. Alltså förtroende. Och förtroende erodering. Vi litar mindre på politiker, vi litar mindre på institutioner, vi är mer förvirrade kring information än någonsin. Så att just vara förtroende och vara starkt varumärke kommer ju ha ökad betydelse. Är ni med, ni som lyssnar? Och ni på podden också kan ju säga ja om ni vill.
Men i det då, vad ser du som IKEAs största utmaning i den här digitaliseringen?
Eller handel.
Ta handel, generellt. Handelns största utmaning.
Ja, men det är väl hela den här förflyttningen, att vi ser att kunderna vill göra mindre och mindre själva. Mm. Alltså att man vill ha kunskapen till sig, man vill ha servicen till sig, man vill ha hela det paketet. Mm. Och att vi som företag, vi är inte designade på det sättet från början. Så att det är ju ett skifte som vi är inne i och som vi behöver fortsätta och jobba med i speed, ska jag säga. Vi behöver speed i det här.
Så den här avancerade, jag läste någonting om några mindre IKEA-butiker som öppnar inne i storstäderna. Är det ett sätt på den resan?
Precis, det kan vara ett sätt på den resan som man till exempel har gjort i Stockholm då, där man har öppnat mer ett showroom. Det kan vara ett sätt att göra det på.
Vilka här jobbar, känner sig associerat till handel, hand upp? Ja, någon i varje fall. Så pop-up butiker är... Det tycker jag, eller showrooms och pop-up butiker tycker jag mig har sett i handel nu ett litet tag. Men om alla har pop-up butiker, vad är då icke-pop-up butiken? Alltså, hur blir det liksom inte... Är det säkert att det formatet funkar över tid? Är det inte att man är tidig på det, som jag upplever att IKEA var kanske? Sen när det blir norm, då blir det ju ingen happening runt det. Då är det ju norm.
Nej, men det är väl det som är en av styrkorna med IKEA i alla fall, tycker jag. Att vi behöver vara ständigt på väg och hela tiden hitta nya former. Och skillnaden nu, tror jag, från några år tillbaka, det är med att vi måste utgå mer och mer från kunden och vad den vill ha, och inte från vad det vi vill ge kunden. Så på så sätt så behöver vi ligga i framkant och vara lyhörda och hela tiden agera efter vad kunderna vill ha. Och då måste vi måste ha speed. Mm. Och det är inte lätt när man är stora, men vi måste ha speed, vi måste vara modiga och våga göra både och inte antingen eller.
Men förlåt Mats, får jag gå före dig?
Du får. Ja.
Men kunden där, apropå kunderna som kanske som en förebild. Har du några andra förebilder i det här?
Som ledare menar du?
Ja. Eller?
Ja, det är olika. Alltså jag tycker ju att alla de här som har kommit nu med eller ledare, men det är väl själva företagen som jag tycker. Amazon tycker jag ju är Alibaba också väldigt häftigt. Där man, jag hörde var någon som berättade för mig att jag tror det var inom Amazon där man hade en utmaning som man behövde förbättra eller förnya och förändra helt enkelt. Och det man gjorde då, det var att man hade en tidslinje på en vecka, så samlade man ihop ett antal chefer, ett antal medarbetare, man förklarade utmaningen, så sa man till dem att ni har 2 dagar på er att komma fram till en lösning, 1 dag presentera det och 2 dagar att implementera det. Och det för mig är ett ledarskap som jag gärna vill inspirera mina medarbetare till. Det är där jag vill att vi ska vara som varuhus. Inte vänta, utan agera med speed på det som vi ser runt omkring oss. Och kanske till och med bjuda in kunder i det här också för att komma fram till lösningar. Mm. Så att det är mer den typen av ledarskap, ska jag säga, inspirerar mig väldigt, väldigt mycket.
Men det är rätt fin... Det är en rätt fin läxa som vi kan summera ihop där också. Den är ju om vi tänker oss en traditionell linjeverksamhet som vi säkert alla här kan relatera till, där du har din grind, det är de där mötena du går på, så är du där på precis andra sidan pendeln från operation, alltså så här linje. Och är det, för det går ju att lösa grejer på en vecka. Du kan ju lösa magiska grejer på en vecka.
Absolut, och det kommer bli jättefel också säkert. Men då gör man inte om det, då gör man inte om det igen.
Nej. Nej, men det är ju så här, tidigare brukade jag säga att man har kopplat till innovation då, som ett slitet begrepp. Så en boxare använder jabben för att liksom dels vinna över sin motståndare under kontrollerade former, men också för att veta när den ska sätta kroken. Det är bra att ha en boxningsanalogi, det är alltid liksom sunt. Men innovation är lite grann likadant. Om du jabbar så att du håller, så att du är i matchen och förstår avståndet och samtidigt successivt arbetar fram bra idéer, så vet du när du ska svinga och inte. Men om man bara har man kommit till ett sånt läge som man är i desperat läge att göra förändringar, så du bara har svingen, då är det antingen sving och träff och sving och miss. Är ni med på min ganska dåliga analogi här liksom över innovation? Och jag tycker att det var många företag som då väntade på den här desperationsläget innan de började förändra, istället för att under ganska enkla former så här börja experimentera. Nu har vi pratat om innovation i flera år, så den där analogin är inte speciellt relevant längre. Men förr, då var det ju ingen. Då var det bara fokus på operationen, om ni är med. Medan nu pratar vi om innovationen varannat andetag, tror jag.
Jag skulle vilja knyta an lite grann som du säger. Jag tycker mig höra av dig just det här med ledarskap som ett lagarbete. Mm. Tycker jag mig själv kunna liksom känna igen bra, säkert andra här inne också. Mm. Hur bygger man då liksom rätt team omkring sig i det här? För att lyckas med det här Amazon-exemplet. Ja. För det är ju individer som ska sättas i det här rummet. Hur bygger man teamet?
Alltså man måste känna sig väldigt obekväm när man bygger team i alla fall. Jag försöker nå den känslan. Det är ju, i mitt team så har jag ju människor med massa olika styrkor och utmaningar. Men för mig så är det viktigt att jag bygger ett team som dels kompenserar mina brister. Och gör de det, då behöver inte jag jobba så mycket på dem, utan då kan jag fokusera på att använda mina styrkor fullt ut och verkligen använda dem till max. Så att jag försöker alltid bygga team där vi kompenserar varandras brister för att kunna leda till 100% fullt ut med sina styrkor. Det är så jag försöker tänka lite omvänt.
Ja. Men det är intressant.
Men det kräver ju en egenskap, Johanna. Att du faktiskt måste vara råärlig i din kommunikation kring vem du är. Och du kan dessutom inte vara godtycklig med lampan inåt. Liksom, eftersom det är någon som ska komplettera där du är svagare. Då måste det måste ju ut upp på bordet. Liksom.
Ja, visst. Absolut.
Har du någon konkret... Hur fan gör man det? Hur kommer man... Det är ganska modigt, håller ni med? Ni är alla så här modiga. Det är en ganska cool grej. Kan man öva upp det? Det kommer inte naturligt för alla. Kan man öva upp det? Vad gör man?
Ja, jag tror man får prova sig fram. Alltså man måste, dels tror jag man måste lära känna sig själv och acceptera sig själv fullt ut. Och vara bekväm i sina brister. Mm.
Och jag frågade åt en kompis.
Och var bekväm också i sina styrkor. För att ofta så är det så att om man maximerar sina styrkor fullt ut, då finns det ju alltid en brist på andra sidan. Så jag tror man måste vara bekväm i det bara. Och våga leda med hela sig, brukar jag säga.
Ja, men det är ju rätt schysst. Ja. Det var väl en god bit värt någonting, eller hur? De mummar och nickar. Nej, men för det är ju, det trattar ner till begreppet mod egentligen då. Och personligt mod och våga ta en risk. Så är det ju varje gång man kommunicerar om annat än vädret med människor, att man liksom vågar försöka prata på ett djup tidigt. Och då blir du har ju egentligen, det är ju din del av din ledarskapsstruktur som är det då.
Motpol till brister där då? Vad är det riktigt liksom,
jäkla bra på? Vi har.
Vad är hemligheten bakom liksom, din, upplever du, framgång?
Jag tror att jag gillar att bli och känna mig obekväm. Jag brukar säga till mitt team att om jag känner mig för bekväm, då gör inte ni ert jobb.
Nej.
Jag vill känna mig lite rädd och skrämd. Vad fan, vad ska de nu hitta på då? Lite den känslan.
Men det är också... är det komfortabelt, då utvecklas... Det sker liksom inte utveckling i komfortzonen.
Nej, det ska ju, det gör ju ont att utvecklas. Det är ju växtverk, brukar jag säga till mina chefer. Att nu måste ni ha mer växtverk. Mm. Det ska göra ont. Nu tar ni för... Alltså det mest riskabla man kan göra, det är att vara safe.
Är ni med på det? Det är väl också en ganska bra temamässig sak här. Att det är inte safe där. Det har ju faktiskt aldrig någonsin varit safe. Så det gäller ju att hitta nyfikenheten och lusten i det här okända som någon form av generellt trick när det ska till med förändring på något sätt. Mm. Om vi spanar framåt då, hur ska du vara ledare för en robot?
För en robot?
Hur pratar du med två robotar? Två robotar.
Nej, men för en robot så skulle jag nog vilja... Jag skulle vilja mata in med vad vi har för vision och vart vi ska någonstans. Och sen mata den tillbaka liksom, hur vi ska göra för att komma dit.
Men om du säger så här, ett exempel. Jag vill att allt ska vara guld. Allt som jag tar ska bli guld. Och så allt som du tar blir guld.
Ja.
Så blir det ju lite problematiskt. Har du hunnit klura på det där än? Det är alltså ett klassiskt filosofiskt problem kring artificiell intelligens, att det är svårt för oss att beskriva för en artificiell intelligens exakt vad vi menar, för att den tolkar det bokstavligt. Och problemet blir då att vi i vår ansats att bygga en magisk potatisskalare så råkar den döda mänskligheten, för att det var liksom en bättre... Det där blir en ledarskapsfråga, Mon.
Ja.
Har du hunnit klura på det?
Ja, men nu när du vände på det så, då, liksom, då följer ju hela min tes där vad jag tänkte.
För att, ja, men där har du, men det du sa innan också, det är att vi måste pröva oss fram. Men när det kommer till artificiell intelligens, som då är ett koncept för framtiden och vi är redan nu inbäddade i det, då kanske det är en annan metod vi måste använda.
Mm.
Ingen press, men nu vill jag liksom höra exakt hur du ska hantera AI.
Ja, men du får ge mig lite till. Du får guida mig lite mer.
Ja, jag tänkte jag ville vara lite jobbig också, för nu har du fått bra frågor. Men jag lämnar den där ändå till er andra. För att det är på riktigt uppgraderat till en av de stora möjligheterna slash hoten för oss människor. Att vi kan inte jabba, för att ta min dåliga boxningsanalogi, kring artificiell intelligens, men vi kommer förlita vår framtida affär på att den existerar. Mm. Så den är klurig att styra och leda. För man måste vara försiktig, men experimentera då, på något sätt. Det skulle vara ditt svar, för övrigt.
Ja, precis. Men det är väldigt intressant. För det här blir jag ju nyfiken på att ta tillbaka till min ledningsgrupp.
Plus att det blev lite obekvämt också, så där som du ville ha det.
Ja, precis. Ja. Nej, men absolut. Nu blev jag ju lite rädd när du säger så, och det är ju bra då. Mm. Nu måste jag ju ta reda på hur jag funderar.
Hur du ska lösa det. Nej, men vad ser du där, liksom, om du spana fritt och framåt? Som någon form av avslutning här innan vi ska lotta ut grejer. Om du spanar fritt framåt, vad finns det där i det digitala som känns sjukt spännande för oss? Och för dig?
Nej, men det som känns spännande för mig, just om jag tar liksom till handen, det är ju hela den här resan vi behöver göra tillsammans med digitaliseringen. Mm.
Något specifikt koncept som du känner... Wow, det där var coolt.
Ja, men jag tycker ju det här som du har berättat om innan också, det här att man, som Amazon gjorde.
Ja, retur.
Ja, den tycker jag är... Min kundrelationschef tyckte inte att den var lika spännande. Nej. Tyckte hon inte. Men den tycker jag är ju otroligt spännande, är den ju.
Den har ju lite med det här med finska dansbanden att göra. Att, ja. Alltså imorgon så kommer vi kanske vara... För det är det som är med kund... Alltså att vara högt kundfokus, precis, det känner ni alla. Det är att man måste ju ligga före förväntan, ja, helst. Mm. För ligger du efter förväntan, då är jag ju sur. Då har jag lackat till och så tycker jag inte lika bra om brandet längre och sådär.
Ja, och också kan vi ligga före digitaliseringen och hur? Mm. Och vi måste vara så otroligt snabba idag. Mm. För att hänga med på vad kunderna vill ha.
Det finns en annan sak med Homo sapiens. Jag ska bara nämna det som en sista koncept innan vi avrundar. Vi har ju inte ändrats. Vi klarar ju inte av högre belastning. Rent med information och antalet timmar som vi ska arbeta och hur vi ska träna och leva sådana saker. Så vi ska ju öka hastigheten genom att ta bort saker också. Hur gör man det som ledare? Hur gör du?
Ja, men det är ju som jag sa innan, att det är ju processerna.
Ja. Ja. Undan.
Bara gör.
Får jag vara med i ditt team? Känner jag spontant. Det är väl ju, det låter ju bra det. Gör bra saker bara, Mats. Du har en vecka på det.
Gör.
Ja.
Sista inspel. De här nya högtalarna med, så jag läste om, Teenage Engineering. Ja. Samarbete. Hur bra är de?
De är jättehäftiga. Jag fick se dem här nu när vi var i Älmhult. Ja. Vecka 6. Fantastiskt, jättespännande det vi är på gång att göra där. Otroligt spännande.
Berätta för oss andra som inte fattar. Jag vet inte.
Ska jag berätta det? Mm. Nej, jag tänker att jag läste bara att samarbete mellan IKEA och ett bolag som jag har följt som är lite så här hypat, som heter Teenage Engineering, som startades av en kille som bland annat startade Acne, som har dragit om hela det konglomeratet. Och de har gjort grymma grejer, så det var spännande att läsa att ni gör. Det blir som form av integrerade högtalare i era möbler.
Ja, precis.
I olika färger.
Ja.
Och bra ljud.
Ja, och det är väl någonting som är ganska nytt nu som jag tycker är häftigt. Just att det här med co-creation och hur IKEA liksom bjuder in yngre entreprenörer och designers att liksom co-create väldigt öppet egentligen under en hel vecka. Mm. Och det är ju framtiden. Absolut, att bjuda in kunderna, och vi kommer också göra det mycket mer, att interagera mycket mer med våra kunder och sådär, för att hela tiden bli bättre.
Spännande. Mm. Vill du säga något, Mats, eller ska vi avsluta med en applåd så vi håller timeframen?
Det är ju lite spännande att be vi avslutar med en applåd för Johanna och för oss två. Det var egentligen det du var ute efter.
Fiska lite.
Ja. Ja. Tack hörni. Ja.
Så vill jag väl också säga att tack till alla ni som lyssnar på det här. Och så också tillägg för de som väntade på avsnitt 2 av Brotten. Så kommer det efter det här avsnittet. För del 1 har släppts och del 2 kommer efter det här.
Ja.
I ordningen.
Och jag tror vi fejdar ut det. Om du kan sjunga utrymmet.